Podplay.
Även dit så hade hon med sig ett visitkort där det stod att hon då var arvtagerska till $15,000.
Så bra visitkort.
Men han säger att när mannen går därifrån så är han, alltså, han är typ, han är så vit att han är spöklik. Vilket känns som exakt vad man är i typ varje maj månad.
Yeah.
Och de känslorna kommer att bli starkare när paret ser något som flyter i vattnet.
Nej.
Hej
och hjärtligt väl...
Nej, inte nu igen.
Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Hallå, hej. Vi är på hugget idag, som ni hör.
Verkligen.
Alltid. Kanske för att klockan är 9.30.
En väldigt ovanlig poddtid för vår del.
Nej, men vi är ju i en speciell vecka. Vi spelar in veckan innan här nu för att du ska ju gifta dig. Ja. Så när det släpps, då är du en ärbar kvinna. Men nu är dina barn fortfarande bastarder, kan man säga så?
Precis. Mm. Och det känns ju som att det känns toppen. Jag undrar hur annorlunda jag kommer låta nästa vecka, hur jag kommer se ut, hur mina barn kommer se ut och hur de kommer vara när de inte längre är oäktingar. Alltså,
jag
det är
tror
så
att ni
är
kommer
framför
vara
mig nu.
Ja, alltså verkligen, och jag tror att ni alla kommer vara, du kommer vara väldigt välstrykt alltid och ha väldigt
jag kommer bli en sån Stepford wife.
Alltså vet vad, du kommer vara blusigare än vad du varit, så kan man säga.
Är det ens möjligt? Gud, ja, pirret nu alltså. Det är, jag är, min hjärna är på högvarv och det är alla runt omkring mig hjärnor också, fast på många olika sätt.
Håller ni på att bli knäppa?
Lite tror jag.
Ja, jag fattar.
Och men att vet du vet att det är, vi sa så här, när vi körde ner till Skåne att vi bara, vi får vara snälla mot varandra den här veckan. Och det är ändå typ att man bara... biter sig tungan hela tiden. Typ.
Men vet du vad, jag tycker att ni borde skaffa en gemensam fiende. Alltså, var dumma mot någon annan tillsammans. Stör er på någon annan istället. Det tror jag verkligen är the way to go.
Det tror jag
gärna
också är bra.
Inte mig.
Nej, och typ, jag tänker också, det blir inte du. Och det får heller typ inte vara någon som är här i huset med oss just nu.
Nej,
för det kommer bli jättejobbigt.
Men Ian fattar väl inte så mycket än?
Nej, det är sant.
Gemensam fiende.
Nej, men det ska bli jättekul. Nej, imorgon så sätter det ju igång och det ska bli, det känns som att det kommer bli jättebra för alla. Att det bara så här, nu är det bara, nu är det bara fest.
Det ska bli så jävla kul. Det ska bli så himla himla kul. Jag längtar.
Ja,
bra. Och vi får väl, nej just det, du har ju sålt rättigheterna till ditt bröllop till våran Patreon-podd, så att om man vill lyssna höra mer om det så är det dit man måste ta sig. Men jag tänker att nog om det, jag tänker att vi sätter igång, eller?
Det gör vi. Är du med mig, Karin Londré?
Alltid med dig.
Bra. 1873 rymde den 16 år gamla Elizabeth Bigley från sitt hem i Appin i Kanada. Hon växte upp i ett relativt enkelt hem med många syskon, och exakt vad hennes plan var när hon rymde är liksom inte helt tydligt, men hennes rymning blev inte så långvarig. För kort efter hon rymt så blev hon tagen av polisen när hon försökte lura en bonde på pengar. Hon återvände då hem, och bara året efter hon gripits första gången så greps hon igen. Och den här gången greps hon för att hon försökte lämna in en klocka hon stulit för att låna pengar på den, alltså på en pantbank helt enkelt. Men ingen av de här gångerna som hon greps så ledde det till någonting, eftersom hennes pappa tog hand om, liksom löste upp det som hade skett, eller vad man ska säga, direkt med rånoffret eller bedräg, alltså du vet så. Så att hon fick aldrig något straff för de här två försöken. Nej. Så att säga. Men det här var bara början för den unga Elizabeth. 6 år senare så flyttade hon hemifrån på riktigt och flyttade då till Toronto. Och där började hon presentera sig som Elizabeth Cunard. Och Elizabeth Cunard var inte vem som helst. Hon var dotter i en otroligt rik familj. Och med sig till Toronto så hade hon ett brev som liksom berättade vem hon var. Och, det
som,
här...
som man alltid har med sig när man reser.
Och det var verkligen typ så... Det stod typ så, Elizabeth Cunard, heiress of, och så liksom en stor summa pengar.
Ah. som någon slags CV lite grann.
Exakt. Och det här då var som en nyckel in till rätt sorts människor, eller man ska säga. Du vet, det var så som att hon skulle, du vet, det skulle ge henne någon slags tyngd in i de fina kretsarna i Toronto. Och hon hade också med sig någon falsk check. Liksom, som var då skriven från hennes pappa som hon använde på olika ställen. Och det här, hennes liv då som Elizabeth Cunard gick ganska bra till en början. Hon lyckades köpa olika varor och olika saker till ett värde om $100,000 i dåtidens pengar, vilket idag motsvarar ungefär $315,000. Så liksom, det gick bra för henne med det här brevet helt enkelt. Men till slut så blev hon påkommen och då lämnade hon helt enkelt Toronto innan hon hann få några repressalier för det här ganska omfattande bedrägeriet ändå. Hon hade däremot inga tankar på att sluta med det hon precis blivit påkommen med. Hon åkte vidare till Woodstock och där fortsatte hon helt enkelt på samma spår. Hon höll på att handla med falska skuldebrev och även dit så hade hon med sig ett visitkort där det stod att hon då var arvtagerska till $15,000.
Så bra visitkort. Att det är liksom då titel, arvtagerska, inom parentes, till $15,000.
Exakt. Det är liksom väldigt oklart hur det här funkade. Men det funkar ändå att handla med det här visitkortet på något vis. Folk liksom ger gärna henne saker, för de förstår ju att hon är liksom god för pengarna, så att säga. Men det dröjde inte länge innan hon åkte fast igen. Och den här gången ställdes hon inför rätta för sina bedrägerier. Hennes försvar yrkade på att hon inte var tillräknelig när hon hade liksom begått de här bedrägerierna då. Och hon dömdes heller inte för någonting i rätten. Hon friades alltså liksom med det som skäl, helt enkelt. Hennes föräldrar tyckte däremot att hon kanske behövde lite styr på livet. Och hon fick därför flytta in hos sin syster som gift sig och lämnat hemmet och bodde med sin man i Cleveland i USA. Så dit flyttade då den ganska unga Elizabeth. Men hon bodde inte särskilt länge hos sin syster. Och under tiden hon bodde hos sin syster så lånade hon liksom pengar på sin systers möbler. Så typ, hon liksom pantsatte alla möbler helt enkelt i syrans hem. Innan de hann märka det så flyttade Elizabeth helt enkelt ut ur huset och skaffade sig ett eget boende. Och hon bestämde sig att hon inte längre skulle kalla sig för Elizabeth, utan hon tog sig ett nytt namn. Och det var då Madame Lydia Devere. Madame Lydia Devere, hon var inte vem som helst, utan hon var clairvoyant.
Yes, nu åker vi.
Nu åker vi. Och hon liksom, med det här nya namnet då, så startade hon en verksamhet i det här hemmet som hon hade hyrt genom då pengarna som hon hade fått från att belåna sin systers möbel helt enkelt. Ja, det är en toppenlösning för henne helt enkelt. Och till en början så var det kanske toppen, för hon träffade nämligen en man också, en doktor, Dr. Wallace Springsteen. Och jag vet inte om han liksom var och sökte hennes tjänster som clairvoyant och att vad som de träffades. Men de träffas i alla fall och han blir väldigt kär i Lydia Devere. Så de gifter sig och Lydia Devere blir då Lydia Springsteen. Det är väldigt många namn som kommer vara i det här.
Nej, men jag hänger med.
Ja. Yeah. Och Lydia och Wallis Springsteen är då gifta, glada och stolta över att de har
Bruce
gift sig.
Föräldrar.
Så det här kablades ut i tidningar, kan man säga. Eller kan man säga, det gjordes det. Så ja. Det är inte bara att man kan säga det, utan det kablades ut i tidningar.
Man kan säga det för det är sant.
Det är sant, exakt. Men det skulle de inte gjort. För kort efter att bilderna publicerats så började det knacka på hemma hos de nygifta. Och det var inte folk som ville lyckönska dem, utan det var då folk som ville kräva in det som Lydia hade lurat dem på. Eller så kallat lånat av dem. Dels då hennes egna syster som helt plötsligt hade liksom börjat bli krävd på sina möbler och du vet sådär. Och andra personer som hon har lurat under tiden som hon var clairvoyant madame. Och Wallis då, hennes nya man, han hade ju liksom ingen aning om hennes historia. Så att han begärde liksom väldigt snabbt efter bröllopet ut skilsmässa från Lydia. Mm. Kort efter skilsmässan från Wallis så bytte hon namn igen. Hon presenterade sig fortfarande som en clairvoyant, men hon valde då istället namnet Madame Marie LaRose. Alltså det är så starkt tycker jag.
Ja, det är för jävla bra. Alltså vet du vad?
Nej.
Alltså hon borde typ, jag vet inte vad det är för jobb, men hon borde sluta vara clairvoyant och bedragare och bara bli en som namnger saker. Hon har så bra känsla för namn.
Alltså, håller verkligen med. Men det är kul att hon tänker att den typ måste ha lite så fransklingande namn. Om man
ja, men alltså har hon fel?
Nej, nej.
Alltså,
nej, nej.
Man kan inte vara typ så, madame, vad jag kommer inte på ett enda amerikanskt namn, men du fattar vad jag menar.
Georgia.
Madame George Mahoney.
Nej, det kan man inte. Det är helt rätt. Så som Madame Marie LaRose träffar hon en man igen. Och den här gången var det då John Scott som blev kär i madamen. Och han var bonde och kom från Ohio. Och de gifte sig och bodde på Johns bondgård i Ohio i 4 år innan hon begärde ut skilsmässa för skäl som hon angav då var att han hade utomäktenskapliga relationer, vilket verkar ha lite grund liksom. Det är mer som att hon vill komma loss typ.
Bli av med honom.
Typ. Mm. Och efter äktenskapet med John Scott så åkte hon fast än en gång för något slags bedrägeri. Och jag vet inte exakt vad det var för typ av bedrägeri den här gången, men hon dömdes till fängelse. Och då satt hon 4 år i fängelse innan hon återvände till Cleveland igen, alltså där hennes syster hade bott och där hon hade liksom lurat folk på pengar. Och då hade hon ju varit borta från Cleveland i 8 år. Och 8 år då, på 1890-talet, känns som att lika gärna kunde ha varit en livstid. Och det verkade typ också ha varit. För att det är liksom ingen som typ kommer ihåg henne. Men hon kommer såklart inte tillbaka med samma namn. Utan den här gången, när hon landar i Cleveland, så blir hon Cassie Hoover.
Oj, okej.
Okay. Och hon är förbi tiden som clairvoyant. Och det hör man ju på namnet också. Utan hon öppnade istället en bordell.
Ah, jag fattar. En annan sorts madame.
Exakt. Mm. Men även en bordell verkar ha varit ett bra sätt att träffa en man på. För hon fick nys om en man vid namn Leroy Chadwick. Och det här var en väldigt förmögen man som precis blivit änkeman. Och det lät ju perfekt. För Cassie då, alltså. Inför Leroy så låtsades, och det är väldigt oklart om han är på bordellen eller om de bara träffas under tiden som hon driver bordellen. För hon liksom låtsas inför honom att det inte är en bordell som hon drev, utan att det var ett sånt boarding house, ju som var väldigt vanligt för kvinnor, alltså du vet, som... ja, liksom ett,
det bara råkade vara en kvinna som kunde tänka sig att ligga med honom där.
Ja, men,
och, ja, men jag fattar.
Som sagt, jag vet inte om han var där eller om att han liksom var i Cleveland.
Gick förbi på gatan. Typ. Ja. Men jag fattar exakt.
Men han är ju, vet ju att, eller, när hon är så här, oh, men det här är mitt boarding house typ, som jag driver för kvinnor som behöver det. Så är han typ så här, nej, nej, jag vet vad det är du sysslar med liksom. Och när han säger det så här, Cassie, jag vet att det här är en bordell. Då fejkade hon att hon svimmade. Och du vet, var så här, i chock typ. Och var så här, ta mig härifrån. Vad är det här? Ta mig härifrån. Så hon ställer till en scen liksom, och låtsas som att det är det mest absurda hon någonsin har hört. Det verkar som att det funkade väldigt bra. För inom kort så var Leroy Chadwick och Cassie Hoover gifta.
Oj.
Och hon fick då alltså namnet Cassie Chadwick. Och han är då jätterik och de lever ett liv i lyx och flärd. De bor både i ett superlyxigt och flott hus och alla deras grannar var superrika och fina. Och de bodde på en gata som hette Euclid Avenue kanske. Men den kallas för Millionaires Row, den här gatan. För att det är så många miljonärer som bor där. Leroy då rörde sig i de allra finaste kretsarna med, vet, Rockefellers och alla sådana liksom jättefina och förmögna familjer helt enkelt. Cassie blev inte omfamnad av hennes nya makes vänner. De tyckte att hon var en uppkomling som försökte passa in utan att lyckas. Du vet, hon var väldigt förtjust i allt som var så riktigt vräkigt helt enkelt. Och det är ju inte old money. Så de tyckte liksom att hon var liksom en utböling helt enkelt. Men Cassie hade en plan. Hon var på besök i New York för att börja sätta den här planen till verket helt enkelt. Och när hon var i New York så bad hon en vän till Leroy, som var en framgångsrik advokat, att ta med henne till Andrew Carnegies hem. Alltså den store stålmagnaten bland annat. Han gjorde ju massa olika saker, men han fick liksom, tjänade ju sin förmögenhet på stål framförallt. Och han var en av USAs rikaste män. Den här advokaten då, som tog med Cassie dit, väntade på henne utanför huset. Och när hon kom ut så plockade han upp ett papper som hon tappade på marken. Det var inte vilket papper som helst hon tappade. Utan pappret var nämligen ett skuldebrev på $2 million. Och det var undertecknat av ingen mindre än Andrew Carnegie himself.
Mm.
Och den här
Carnegie Hall.
Precis. Han är ju
liksom... Jag kollar alltså.
Och den här advokaten blev ju så här, vad är det här? Och sen släppte hon något av en bomb. Hon berättade att hon egentligen var Andrew Carnegies utomäktenskapliga barn. Sen berättade hon då för den här advokaten att Andrew hade så dåligt samvete för att han inte kunde ta hand om henne på riktigt liksom. Så därför fick hon ofta ordentligt med pengar. Och hon skulle den dagen Andrew dog få ärva $400 million.
Oh.
Och det här berättade hon ju, fick hon honom att förstå, advokaten då, i allra största förtroende. Han fick inte berätta det för någon. Men det läckte ju självklart så fort de var tillbaka i Cleveland. Och då är det ju som att hon får liksom lite ny status helt enkelt. Och kort efter att hon, du vet, kommit tillbaka till Cleveland så började Cassie få jättemycket erbjudanden från olika banker som jättegärna ville låna ut pengar till henne med jättehög ränta. För de här bankerna då förstod ju att hon skulle kunna bli liksom en tung, stor kund efter det här. Eller efter då att Andrew hade gått bort. Och den här höga räntan garanterade ju att de skulle få ordentligt betalt för pengarna de lånade ut då liksom. Och Cassie var, vad det verkar som, verkligen helt bekväm i den här lögnen. Hon lånade pengar, alltså mycket pengar från olika banker. Under 8 år så lånade hon upp mot $2 million, vilket idag skulle vara runt $70 million. Och det verkar som att liksom väldigt många runt omkring henne visste om den här berättelsen. Alltså du vet, det spred sig... Såklart, för att det var ju sånt, alltså väldigt juicy gossip, tyckte ju alla, såklart. Så att många vet om det här, men hon är typ helt lugn, för att hennes resonemang verkar ha varit så här, att eftersom då hennes pappa var den han var, så skulle ingen våga konfrontera honom med det faktum att han då hade ett utomäktenskapligt barn, eftersom det skulle genera honom. Och det här funkade uppenbarligen ganska länge, för liksom det är typ runt 8 år så lever hon i den här lögnen att hon är Andrew Carnegies dotter. Och då får jättemycket pengar helt enkelt. Och hon lever liksom verkligen upp de här pengarna. Alltså hon köper jättemycket smycken, pälsar, klänningar, du vet. Allting som är bara så super, super lyx helt enkelt. Men 1904 så var det en person som började syna Cassie. En man som arbetade på en bank som lånade ut en stor summa pengar till Cassie efter att ha hört om hennes historia. Började liksom kort efter att lånet betalats ut höra att hon redan hade lånat jättemycket pengar från massa andra banker.
Ah.
Och det tyckte han liksom lät väldigt skumt och inte så bra. Så han bestämde sig för att återkalla lånet och liksom begära tillbaka de pengarna som Cassie fått från dem.
Mm.
Det var bara ett problem för Cassie framförallt, men också för banken. För det fanns ju såklart inga pengar att betala tillbaka. Hon hade inte kvar en spänn. Och hon kunde alltså inte betala tillbaka varken det lånet eller något annat som hon tagit under de senaste 8 åren. Och efter att det här liksom, den bankpersonen då hade begärt tillbaka lånet, så började det rämna runt Cassie. Hennes stora bluff blev avslöjad. Andrew Carnegie dementerade den information som Cassie hade spridit när han liksom förstod att det var någon som gick och spred det här. Han sa att han aldrig hade träffat henne och att hon absolut inte kunde vara hans dotter. Och det visade sig då att alla de här säkerheterna som hon lämnat till bankerna i form av olika skuldebrev då undertecknade av Andrew Carnegie var falska. Hennes man, Leroy Chadwick, han skämdes något otroligt över vad hans fru hade gjort. Han bröt genast kontakten med henne innan han stack iväg på en lång, lång semester långt, långt borta i Europa.
Okay.
Och även Cassie försökte hålla sig undan när allting kom upp till ytan. När det här uppdagades, vilken otrolig bluff hon var, så lämnade hon genast Cleveland och stack till New York. Där lyckades hon liksom hålla sig gömd under ett tag, men greps till slut och då togs tillbaka till Cleveland för att ställas inför rätta. När hon greps så hade hon $100,000 på sig i kontanter gömd i sina kläder. Och det här var ju liksom en helt osannolik nyhet som fick otroligt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket konsekvenser. Både för människor i hennes närhet, absolut, och då också absolut de här bankerna som hon lånat pengar av. En bank hade lånat ut totalt $800,000 till henne. Och när folk liksom fick höra att den här banken hade lånat ut pengar till Cassie som de aldrig skulle få tillbaka, så började alla deras andra kunder ta ut sina pengar. Ja. Och den här banken gick då i konkurs som en följd av det här. För att dels så hade de, ja, precis, de blev av med alla kunder på typ en vecka. Hon ställdes inför rätta i mars 1905 och hennes rättegång var otroligt bevakad och omskriven, och det var väldigt många personer som hade känt Cassie som var där för att bevittna det här spektaklet. Även Andrew Carnegie var där för att se vem det var som hade utgett sig för att vara hans dotter och då lurat folk på så sjukt mycket pengar.
Dad!
Verkligen. Hon dömdes till 14 år i fängelse som skulle avtjänas på Ohio State Penitentiary.
Penitentiary?
Ja.
Eller?
Tack. Penitentiary.
Planetary, det var sånt planetarium när de skulle...
På Ohio State fängelse. Och där verkade det som att hon liksom levde ett ganska gott liv om man jämför med hur de andra intagna kvinnorna hade. Och det liksom var tack vare hennes kändisstatus helt enkelt. Hon blev sjuk under tiden hon satt i fängelse, och efter att ha avtjänat 2 år på sin dom så avled hon på sin 50:e födelsedag efter en tids sjukdom. Mm. Cassie, Chadwick, Elizabeth Bigley, Madame Marie LaRose, kärt barn har många namn. Det var lite kort om henne, hennes otroligt konstiga liv och alla jättekonstiga. Alltså det finns, alltså hon gjorde så mycket grejer i sina dagar så att det är helt
alltså, vet du vad? Sjukt. En sak som är så jävla konstig, som är så talande för den här typen av bedragare tycker jag, är att när de väl lyckas, alltså som att hon typ då gifte sig rikt, började få typ ett lån, alltså du vet så här, att man inte kan nöja sig då och typ vara lite smart och bara så här, nu kontrollerar jag det här, utan det är verkligen så här, mycket vill ha mer, att man inte, och jag antar att det också hänger ihop med att det typ inte bara handlar om pengarna, att det också handlar om
spänningen,
att typ lura systemet eller du vet den kicken, eller det måste ju vara något mer liksom. Mm. För hon hade ju det löst. Hon hade ju bara kunnat bo på Millionaire's Row.
Exakt.
Och vara typ en rik person. Men då är det så här, nej, nu kör vi.
Mm, det är så intressant.
Det är intressant, ja.
Jag har läst en artikel som heter Cassie Chadwick, The Female Wizard of Finance på Ohio's History Connection. Lite olika Wikipedia-sidor om Cassie såklart, och Andrew Carnegie och flera andra små sidor om den här tiden. Jag har läst om Cassie på Encyclopedia of Cleveland History och en artikel med titeln The High Priestess of Fraudulent Finance av Abbott K. av Abbott Caller på The Smithsonian Magazine. Och så har jag lyssnat på Crimes of the Century om Cassie.
Oh, tack snälla du.
Tack.
Då sätter vi igång. Anna, jag tänker att jag redan från början säger att det här fallet är olöst, så du inte blir arg på mig sen.
Okej, tack.
Men du har gjort flera olösta det senaste. Så du får stå ut. Okej?
Okay. Mm, jag står ut.
Bra, nu kör vi. Natadola Beach på västra Fiji anses inte bara vara en av det, liksom det här paradislandets vackraste stränder, utan faktiskt en av världens vackraste stränder. Du fattar, alltså det ser ut exakt som du tänker dig. Palmträd, vit strand, blått vatten, korallrev, alltså hela liksom, verkligen så.
Hela konkaronen.
Hela skiten, om du tänker, om du tänker dig. Så du kan ju föreställa dig hur lyckligt lottade det nya zeeländska paret Graham och Jan Bickley känner sig när de är på stranden för att bada och promenera morgonen den 4 juli 2016. Det finns dock mörka moln på himlen. De senaste veckorna har det gjorts flera obehagliga fynd på Natadola Beach, och Graham skämtar lite nervöst om att de kanske också kommer att hitta någonting den här morgonen. Det är liksom ett sätt för honom att hantera sina obehagskänslor och typ, alltså obehaget inför den här situationen, och de känslorna kommer att bli starkare när paret ser något som flyter i vattnet. Graham vadar trots det ut för att ta sig en titt, och det är något slags paket kan man säga. Det är som ett hål i botten, och när han lyfter det faller liksom någon sten ur. Det är typ ett paket som är inlindat, inte som, liksom är, inte som en kartong om du tänker. Och det han har hittat är tungt. Han kämpar sig in tillbaka till vattenbrynet med det, och när han kommer fram har han så dålig känsla för vad han hittat att han inte vill öppna och se efter vad det är. Så istället tillkallar paret polisen, och när de dyker upp kommer Graham och Jans oro att bekräftas, för i paketet ligger något fruktansvärt. Det här paketet är liksom invirat i fiskenät och i fiskelinor, och där inne så finns det då ett människohuvud. Jag ska idag berätta om morden på Natalia Gerasimov och Yuri Chipulin. Och de växte då upp i samma stad i södra Ryssland och blev kära under sina tonår. Men sen, så de verkar liksom, de var lite så high school sweethearts som sen gör slut och typ går varsitt håll och typ växer upp och gifter sig och du vet, allting så, inte med varandra. Natalia fick två döttrar med sin man och utbildade sig till bibliotekarie, och Yuri, som inte fick några barn med sin fru, tjänstgjorde som pilot i ryska militären och startade sen framgångsrikt framgångsrika företag i byggbranschen. Det här måste ju varit då inte rysk, alltså det måste ju varit Sovjet när jag tänker efter. Mm. Men hur som helst. Utan att de visste om det hade båda två av en ren slump flyttat till staden Resan, tror jag man säger, kanske. En bit söder om Moskva. Och där skulle de i övre 40-årsåldern att återförenas. Båda två var fortfarande gifta, men efter ett tag och efter att de hade tagit ut skilsmässor på varsitt håll så blev de då liksom tillsammans igen. Och gifte sig också. Paret delade drömmar och ville båda två lämna Ryssland bakom sig för en annan typ av liv. Och nu är det då liksom runt 2010 typ. Så att, det har hunnit bli Ryssland helt enkelt. De, eller så här, Yuri har en kompis som har flyttat till Fiji. Och han har varit där och hälsat på honom flera gånger under 2008-2009. Och har liksom blivit kär i det här landet. Så han föreslår att de ska flytta dit. Och Natalia är då med på hans planer. Så 2011 säljer paret av allt de kunde i Ryssland och så går flyttlasset då. Och till en början hade de riktigt bra med pengar för då att Yuri hade, alltså han hade liksom riktigt framgångsrika företag. Så att de hade bra, alltså riktigt bra med cash med sig när de kommer dit. Men snart stöter de då problem. För Yuri har tänkt att han ska kunna fortsätta jobba som typ entreprenör, eller vad man ska säga, på Fiji. Men det är tydligen väldigt svårt för icke-medborgare att starta företag och driva företag på Fiji. Så snart börjar de, alltså pengarna typ rinna ifrån dem liksom. Så Natalia och Yuri bestämmer sig för att ta sina ekonomiska problem liksom literally i egna händer. De flyttar upp i Nasuribergen och startar en gård där de odlar frukt och grönsaker. Och sen säljer de då det de odlar på olika marknader och typ till olika resorts och sådär. Och dessutom så sätter Yuri också igång någon slags fotografibusiness, lite oklart. Men han är typ bra på fota och det verkar som att han kanske typ tar lite bilder på så här fester och bröllop och sådär. Och paret verkar då ha landat på fötter lite grann, men det är inte riktigt så enkelt. För trots att åren går så är det svårt att få gården att gå runt ekonomiskt. De kämpar skitmycket, de drar på sig en del ekonomiska problem. Och i februari 2016, alltså typ 5 år då, efter att de flyttade till Fiji, skulle deras situation att förvärras ytterligare. För då slår cyklonen Winston till och skapar alltså väldigt, väldigt stor förstörelse. 44 personer kommer att dö och drygt 40% av Fijis invånare blir liksom rejält påverkade av den här stormen. De, Yuri och Natalia, klarar sig rent fysiskt, men gården tar jättemycket stryk. De behöver göra ganska stora investeringar för att bara ta gården tillbaka till där den var, vilket inte heller det var särskilt lönsamt typ. Och de typ förlorar jättemycket av det de har odlat och du vet, alltså det är så här, det är verkligen inte vad de behöver och det ser inte ljust ut. Och dessutom så har de en till person som bor på gården, en rysk man som heter Andrei Lusanenko, som har flyttat till Fiji på inbjudan av Natalia och Yuri för att hjälpa dem på gården. Och det tycker typ alla i hans närhet är lite konstigt, för han har ingen erfarenhet av odling eller så, men det verkar å andra sidan inte heller de ha. Så att det kanske bara är en match made in heaven. Och Yuri, som är liksom en välkänt, väldigt, väldigt generös man. Alltså när han hade pengar så var han typ en sån som bara lånade ut pengar utan att egentligen förvänta sig att få tillbaka dem. Vilket kanske typ inte heller har hjälpt deras ekonomiska situation, om vi ska vara helt ärliga. Men han behandlar typ Andrei som en affärspartner mer än som en anställd. Så att han och Natalia säkert med bestämmer sig för att det de tjänar på gården ska de liksom typ dela med honom. Och det här gör ju då den ekonomiska situationen ännu värre. Det är mycket som talar emot dem, kan man säga. Så det är då 2016 och Yuri och Natalia är pressade och stressade. De har skulder som bara växer, som de inte kan betala av på. Och det här drömlivet i paradiset där de verkligen var så här, vi vill leva en annan typ av liv typ. Det ska vara lite mer chill, alltså förstår du vad jag menar? Plötsligt har det blivit raka motsatsen. Det är bara svin mycket stress, jätteutsatt ekonomiskt. Alltså det är så här, det är skittufft för dem liksom. Och deras vänner på ön, för de har ett väldigt så här, stort socialt nätverk på Fiji, upplever att framförallt Yuri, men Natalia också, blir allt mer deprimerade typ. Mm. Den 14 juni 2016 berättar Yuri på telefon för några vänner att han har bestämt sig för att sälja en av deras bilar för att de behöver liksom cash till gården. Och två dagar senare, den 16 juni, lämnar de sin gård på dagen utan att säga hejdå till Andrei. Och de ses senare dricka drinkar på en resort på Denarau på Fijis västkust. Men det kommer då att bli sista gången någon ser dem i livet. När de inte kommer hem den dagen och inte heller dagen efter och inte svarar på sina mobiltelefoner när han ringer, så går Andrei till polisen och anmäler Natalia och Yuri saknade. Snart påbörjas då en sökinsats, alltså delvis letar parets många vänner som de har samlat på sig genom åren. Många är då från Fijis invandrade liksom expat community, men även då liksom det här paret så... att de var så himla varma och vänliga och generösa har gjort att det finns väldigt många som tycker om dem på ön. Så att, som nu gör sitt bästa för att hitta dem. Och sen letar också då förstås polisen. Och två dagar efter försvinnandet hittar polisen deras bil. En Toyota Land Cruiser med registreringsskylten Pilot. Han verkar identifiera sig väldigt mycket som pilot fortfarande. Det finns också någon historia om att han typ planerade att öppna en pilotskola. Så det kanske också var hängde ihop med det, vem vet. Bilen är övergiven med nycklarna i tändningen på Natadola Beach. I bilen finns bådas mobiltelefoner och Natalias kläder och pass. Bredvid bilen i sanden har någon gjort upp en eld som liksom har brunnit ut. Polisen tycker att det är stor... Alltså de tycker att det är oordnat i parets hem, att det är kaotiskt på gården liksom. Du vet, sängarna är obäddade, det står, vilket om det, man ska gå på det, så är jag försvunnen varje dag. men det står också en hel del typ så tomma spritflaskor runt omkring, och typ deras kläder är typ halvt packade i väskor. Det ser ut som att de kanske planerade typ att ge sig iväg.
Just det.
Och deras iPads är kvar på gården. Vad heter det? Juris kamerautrustning är kvar på gården. Så det finns ganska mycket sådana saker som typ är värda lite pengar och sådär, som är kvar liksom. Och de har ju uppenbarligen inte heller tagit med sin massa kläder därifrån. Utan de hade bara med, det enda de hade med sig var de sakkläderna som de hade på sig liksom. Mm. Det enda som saknas på gården är en motorsåg. Polisen arbetar efter misstanken om att skulderna har blivit för stora för paret, så de har bestämt sig för att lämna skulderna bakom sig och överge Fiji och den här drömmen liksom. Och tanken är alltså att de har gått på en båt då vid Natadola Beach och typ tagit en båt därifrån. Och därför kopplar man ganska snart in Interpol och gör då en internationell efterlysning. Men snart kommer det visa sig att de inte har hunnit så långt. Efter lite mer än en vecka, det verkar ha varit den 24 juni, enligt vissa källor 26 juni, går säkerhetsvakten Malakai Raugera på sin runda på Natadola Beach. Han jobbar på en av resorterna på stranden och han får då syn på något i vattenbrynet drygt 200 meter från platsen där parets bil hittades. På stranden spolas ett paket upp. Det är rejält inlindat i fiskenät och säkrat med fiskelina, nedtyngt av stenar, men det står snart klart vad det är. Det är ett par människofötter. Polisen tillkallas då förstås och man börjar tillsammans med kustbevakningen och militären att söka igenom stranden och vattnet utanför, och snart har man hittat väldigt många fler kroppsdelar, alla förpackade då på samma sätt, med fiskenät och med fiskelina. Och polisen på Fiji har vid den här tiden inte, alltså de har typ inga möjligheter att testa för DNA. Så därför skickas kroppsdelarna till Ryssland för att då också kunna jämföras med DNA från Natalia och Juris släktingar. Samtidigt fortsätter då kroppsdelar att spolas upp på den här paradisstranden där vi alltså då började den här historien med det här australienska paret som hittar ett huvud. Och medan polisen väntar på identifikation av kroppsdelarna söker de förstås också efter vittnen. Och de får då tag på någon, delvis då den här personen som säger sig ha sett paret på den här resorten samma dag som de försvinner. Och att de kommer då fram till att det här är deras sista sighting. Men polisen får också kontakt med ett par olika säkerhetsvakter som jobbar på olika hotell i området och som har gjort olika intressanta iakttagelser de här dagarna. Klockan 3 på morgonen den 22 juni, alltså natten efter de sist sågs, ser en säkerhetsvakt en man på stranden som vakten då beskriver som att han är vit på överkroppen och svart på underkroppen.
Okej.
Han ser inte mannens ansikte och ingriper inte heller eftersom stranden är liksom inte privat. Så att det är inte som att typ den här mannen är på privat strand utan han får ju vara där mitt i natten. Men han säger att när mannen går därifrån så är han, alltså, han är typ, han är så vit att han är spöklik. Vilket känns som exakt vad man är i typ varje maj månad.
Ja. Yeah.
Den 22 juni hittar en annan vakt någonting inlindat i fiskenät och lina. Det verkar vara organ. Och trots då att det är, alltså det är förpackat på samma sätt som man hittat alla de här andra kroppsdelarna så tycker han att det luktar så himla äckligt och typ tycker att han antar att det är från något djur. Så han bara typ kastar tillbaka det ut i havet.
Mm.
Senare på natten ser han någon i vattnet trots att det är blåsigt och vattnet är liksom ganska stormigt kan man väl säga. Det är inte säkert att vara ute i vattnet, men trots det så är det då någon som är där ute på natten som letar efter något i havet med en ficklampa. Vakten säger senare att mannen i havet var vit på överkroppen och svart på underkroppen. Han säger senare att han tror att mannen bar en våtdräkt på underkroppen. Jag tycker det är så kul för att det låter så himla spöklikt. Alltså det låter så himla mycket som en ande. Och sen så bara, ah nej, han hade på sig våtdräkt. Så bara, ah, that explains it. Så kommer resultatet från DNA-undersökningarna. Och det visar sig vara som man har misstänkt. Det är kroppsdelar från både Yuri och Natalia som man har hittat. På Fiji är man då förstås liksom bestört. Alltså delvis är det en chock för alla som kände paret som ett så här vänligt, varmt och generöst par som alla gillade. Och delvis är det en chock för alla de som inte tänkte att den här typen av fruktansvärt mord kunde ske i det här paradiset. Alltså, man är också så upprörd över hur polisen beter sig. Själva utredningen är nog helt okej. Och du vet, de har så gått ut med en belöning till den som kommer med information och så. Men till exempel så stänger man aldrig av stranden helt. Och upplevelsen är, eller misstanken är att de är så himla rädda att förlora turismnäring liksom. För att det är typ Fidjis, eller det är Fidjis främsta inkomstkälla är turister, så det är sjukt viktigt för dem att så här, det inte påverkar turismnäringen att det har begåtts ett fruktansvärt dubbelstyckmord på den här stranden typ. Och mindre än en månad efter försvinnandet går polisen ut och meddelar att om det inte rör ett gripande så kommer de inte kommentera fallet mer i media. Och det gör folk jätte upprörda att man tänker så här att det är typ verkligen locket på. Polisen menar att det har att göra med att man inte vill avslöja saker från utredningen eftersom den är ett känsligt läge. Men det är absolut inte så allmänheten tolkar det. Utan de är så här, de vill, deras bild är att polisen vill bara att det ska gå tillbaka till det normala så att turister inte tänker på det som händer typ. Den 20 och 22 september görs de sista fynden i fallet. Det här är ju då alltså, det har ju gått några månader nu liksom. Och först hittar en dykande fiskare ett virvar av fiskelina och fiskenät virade runt en kroppsdel i ett rev. Och sen hittas också vad man kommer fram till är Natalias underkropp på Natarola Beach. Och det är de sista fynden som görs liksom. Ett par dagar senare lämnar polisen över utredningen till åklagarmyndigheten. Vilket gör att alla tror att ett gripande är på gång. Men det händer absolut ingenting. Alltså inga uppdateringar kommer och fallet kallnar totalt. Och samtidigt så har ju de liksom sina, så här, de har ju sina vänner och sådär på Fiji, men de har också typ sina familjemedlemmar i Ryssland som inte får reda på någonting. Det finns ju olika teorier om vad som har hänt. Alltså, delvis så är ju parets inneboende Andrej misstänkt i början. Och han får inte lämna Fiji på ett ganska bra tag för polisen. Men till slut återvänder han då till Ryssland. Och han har aldrig åtalats för någonting eller så. Utan han är bara en misstänkt. Det finns de som menar att Juri då var skyldig fel personer pengar. Det finns de som menar att det inte sågs med blida ögon att de här utlänningarna hade kommit och börjat bruka marken på Fiji. Det finns de som menar att Juri kanske hade skulder kvar i Ryssland och att det kom någon därifrån för att kräva dem på pengar. Och så finns det då förstås också teorier baserade på den liksom, de bilder som vi knäppa människor har av de här två nationerna som är inblandade. Mm. Alltså antingen då så tror folk att det är så här, det är ryska maffian som är inblandad typ. Mm. Eller det är ett ritualmord utfört av någon slags fijiansk sekt. Alltså du vet.
Jag fattar.
Man typ tar vad man har för att gå på för föreställningar om två länder och förpackar dem till mordplots. Liksom.
Alltså jag vet att du sa att det var olöst när vi inledde, men jag förträngde det absolut under tiden och känner mig nu ändå kränkt. Ah, okay.
Jag vet. Det är skitupprörande. Det är verkligen det. Mm. Och grejen är att jag tror att det här är ett sånt fall som kommer förbli olöst.
Mm.
No offense till dig. Men det känns bara så. Alltså det känns som att så här, jag vet inte vad det skulle vara som skulle kunna komma fram. Uppenbarligen har de ju inte hittat DNA någon annanstans ifrån. De har ingen brottsplats. De hittar inga spår i den här bilen. Alltså de kollade parets andra bil. Där fanns det inte heller någonting. Alltså det är liksom...
Nej.
Så länge det typ inte kommer fram spår som visar att typ han Andrej var inblandad, så känns det som att det är så här, och det har inte gjort liksom, ska jag vara tydlig med, så känns det som att så här, jag fattar inte vad den här utredningen typ ska ta vägen liksom.
Mm.
Det jag tycker att det är intressant att den här motorsågen var försvunnen från gården, givet att det är ett styckmord.
Ja, verkligen.
Men den har ju aldrig hittats, alltså du vet, den kanske bara för, alltså du vet, borta. Man har inga, ja exakt.
Men gud.
Natalia och Juris vänner och familj vill att polisen ska fortsätta utreda. Bland annat har Juris mamma rest till Fiji alltså jättemånga gånger för att pressa polisen att fortsätta utreda det här fallet. Och samtidigt vill de då förstås att de ska bli ihågkomna som de människor de var. Juri var en som alltid ställde upp för sina vänner och sin familj, som lånade ut pengar till de som behövde. Bara av liksom gott hjärta. Mm. Och han var någon som man verkligen, verkligen typ kunde lita på. Natalia var en väldigt så fin människa. Väldigt varm. Och hon älskade barn och var väldigt, väldigt bra med barn. Och hon hade liksom ett så vänligt sätt mot typ alla hon mötte. Och det gjorde att de byggde verkligen ett community efter den här flytten. Som sen då liksom måste... Alltså bara, det är ju någonting med det här, hur så. Det här fruktansvärt brutala krockar med den här paradisiska bilden och att de typ flyttade dit med en dröm om ett liv som skulle vara lite annorlunda och så tog det slut på det här fruktansvärda jävla sättet.
Så sjukt, så fruktansvärt.
Jag har läst ett helt gäng olika nyhetsartiklar på Fiji Sun och Fiji Times. Jag har också läst artiklar på BBC och The Guardian. Jag har läst en djup genomgång av fallet på Reddits Unsolved Mysteries med otroligt ordentliga och omfattande källhänvisningar som också ledde mig vidare i min research. En write-up på Morbidology och så har jag lyssnat på Twisted Traveler to Crime som också verkar, om jag ska vara helt ärlig, ha fått väldigt mycket av sin information från den här Reddit-tråden som jag, jag vet inte, det var ibland var jag så här, är det samma person som har skrivit det här som också har gjort podden? Det kanske det är, vem vet. Men det var alltså då morden på Natalia Gerasimov och Juri Shipulin.
Tack Karin.
Tack Anna och tack även till er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Och tills dess Anna, så du och jag...
Vi ses imorgon.
Vi ses ju imorgon.
Mm, så kul.
Pirrigt! Gud vad roligt för mig. Hej då!
Hej då!
Podplay, en del av